Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i appen Sveriges Radio.
Rom, 211 före Kristus. På darriga ben rusar kvinnorna upp för trappan mot templet. Väl uppe på toppen slänger de sig på knä framför altaret och släpper ut sitt långa hår. Med förtvivlade, svepande rörelser börjar de tvaga det dammiga stengolvet med sina lockar, medan prästerskapets böner stiger mot den öppna himlen ovanför. Allt för att blidka gudarna i hopp om skydd mot det hot som närmar sig. Först var hans ankomst bara viskningar och rykten. Men de senaste dagarna har de vuxit till en panikslagen sanning. Och på stadsmurarna, det enda som står mellan Rom och fienden, har nu soldaterna radat upp sig. En ung spjutkastare spanar ut genom en spricka i muren. Och där ute, i regnet, anar han dem. De kvicka ryttarna från ökenmarkerna som rör sig som skuggor runt staden. Raderna av veteraner med ansikten ärrade från strider som romarna helst vill glömma. Och någonstans bland dem finns han. Den man som i åratal satt skräck i hela den romerska republiken och som nu har dess öde i sina händer. Kartagos fruktade ledare och Roms svurna fiende, Hannibal.
Det här är berättelsen om Hannibal, den taktiskt slipade generalen som vigde sitt liv åt en enda kamp. Att till varje pris och till sista blodsdroppen krossa sin motståndare, det mäktiga romarriket.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Det är en skräckinjagande syn som möter de soldater som vågar kika ut över Roms regnvåta stadsmurar år 211 före Kristus. Och de gör rätt i att frukta den långväga här och den härförare som stirrar tillbaka på dem. Den 36-åriga Hannibal från Kartago har gett romarna mardrömmar ända sedan han gjorde sin mycket dramatiska entré i riket för 7 år sedan. Historien om hur han tog sig över Alperna, framburen av fyrbenta, mytomspunna bjässar, har flugit fram mellan städer och byar. Men bergsbedriften var bara början. Sedan dess har Hannibal och hans armé smulat sönder de romerska legioner alla trodde var ostoppbara, plundrat sig fram genom landskapet och tvingat ner hela republiken på knä. Och nu står han här, i leran utanför stadsportarna, med dess bultande hjärta inom räckhåll. Redo att utdela det avgörande slaget. Om han gör det, skulle det kunna betyda slutet för det antika Europas mäktigaste välde. Något som skulle skriva om historien som vi känner den, i grunden. Och det skulle också uppfylla ett djupt rotat löfte, som Hannibal burit med sig hela livet. De långa galärerna guppar medan lasten bärs ombord. Spjut, svärd, slungor, fanor och förnödenheter som staplas i båtarnas bukar. Sen kastar de loss. Hundratals roddare greppar sina åror och med fasta årtag glider ekipage efter ekipage, en hel armé, iväg från hamnen och ut på Medelhavets blanka vågor. Men en av dem som står och blickar ut över böljorna är varken soldat eller sjöfarare, utan en liten adelsgosse. Den 9-åriga Hannibal. Säkert pirrar i magen. Det är ett stort äventyr han är på väg ut på, som i över 3 decennier kommer hålla honom borta från sitt hemland. Och det hemlandet, det är det antika Kartago. Ett vidsträckt handelsimperium befolkat till stor del av folkgruppen fenicierna, eller punerna som de också kallas. Basen ligger utanför dagens Tunis, men med snillrik sjöfart, kommers och kolonialisering har Kartago genom århundradena blivit härskare över nästan hela Medelhavet. Fast här, år 237 f.Kr, har den maritima jätten rätt nyligen åkt på en rejäl smäll. Kartago har krossats i ett långdraget krig mot en stormakt som börjat breda ut sig över Europa, den romerska republiken.
Ja, i början av 200-talet före Kristus så hade Rom vuxit till sig så pass att man lagt under sig centrala och södra Italien. Och då var det bara en tidsfråga innan de skulle krocka med punerna som hade haft intressen på Sicilien i flera hundra år.
Det här är Allan Klynne, doktor i antikens kultur och samhällsliv och författare till boken Hannibal och andra puniska kriget.
Och Kartago, det var ju en stad som egentligen var äldre än Rom. De hade hållit på att bråka med grekerna på Sicilien i 200 år när det till slut smällde då 264 före Kristus.
Det som kallas för det första puniska kriget blev en förnedrande och svindyr historia för Kartago. För romarna vill ha skadestånd för kriget. 80 ton silver, närmare bestämt. Det är mer än Kartago har på hemmaplan. Och det är därför man nu rott iväg över havet i riktning mot den iberiska halvön, alltså vår tids Spanien och Portugal. Där finns gott om ädla metaller som Kartago planerar att lägga vantarna på. Den som går i täten för det här projektet är en av imperiets tyngsta generaler, Hannibals pappa, Hamilcar. Han ledde Kartagos styrkor i det misslyckade kriget mot Rom och återvände som stridernas kanske mest förorättade förlorare. Inom Hannibals pappa kokar föraktet mot den romerska republiken. Känslor han bär med sig när han nu tar sin son över havet. För det är pappa, lilla Hannibal, tagit rygg på när han nu, förmodligen för första gången i livet, lämnar sitt Kartago och beger sig ut på den här långa och, får vi väl understryka, mycket obarnvänliga resan. För de iberiska folken kommer inte lämna ifrån sig sitt silver frivilligt. Kartago kommer behöva kriga för att fylla på sina skattkistor. Men att ta med sig små knattar ut i strid verkar pappa tycka är fullt rimligt. Både 9-åriga Hannibal och hans 2 yngre bröder har glatt fått skutta ombord. Men inte förrän vår huvudperson lovat en väldigt viktig sak.
Det berättas då att när Hannibal var 9 år och Hamilcar skulle ge sig iväg så tiggde han och bad sin pappa om att få följa med på det här äventyret. Och då ska Hamilcar ha lett fram honom till Baal Hammons altare där den här lilla pojken fick svära en ed på att aldrig vara vän med romarna, alternativt alltid bekämpa romarna. Mycket tyder ju på att han växte upp i en förgiftad atmosfär som vi skulle säga idag. Så att en viss sanning kan det nog ligga det där ändå.
Visst är det en fantasieggande story. Den om den lilla pojken som ärver pappas avsky mot Rom. Och kanske är det bara just det. En story. För det som väcker vissa källkritiska frågetecken är att upphovsmannen sägs vara Hannibal själv. Eller så är det faktiskt redan här grunden läggs för det livslånga fiendeskapet mellan vår huvudperson och den romerska republiken. För Hannibal kommer så länge han lever slåss med hela sitt väsen mot Kartagos mäktigaste motståndare. En kamp som ska ta honom in i lejonets kula och få hela Rom och själva. Efter veckors rod når Kartagos styrkor till slut den torra iberiska kusten. Och när de installerat sig där blir det tydligt att pappa Hamilcar var helt rätt person för det här jobbet. Inte bara lyckas han raskt skramla ihop det där krigsskadeståndet. Under åren som följer krigar, mutar och skrämmer han till sig makten över i princip hela södra iberiska halvön. Hannibal bevittnar segertåget på nära håll. För han följer sin far som en skugga. Livet i fält är en värdefull militärskola. Men den får ett abrupt slut. När Hamilkar ungefär ett decennium efter intåget råkar ut för ett bakhåll och dör. Säkert kastar många då en blick på Hannibal. Är det han, generalens nu tonåriga son, som ska leda styrkorna? Att han är både omtyckt och skicklig i strid är inget snack om. Och Hannibal kommer kliva fram. Men han får hålla sig till tåls ett tag till.
När Hamilkar dör så tas kommandot över av hans svärson då. Och man grundar en ny stad. Den heter ju också Karthadasht, alltså Kartago. Nya staden betyder det. För att skilja den från moderstaden brukar vi säga Kartago Nova, eller Nya Kartago. Och det är ju Cartagena, det är fortfarande en marinbas i Spanien idag. Och pressar norrut på Iberiska halvön. Och då får romarna upp ögonen för det här. Vad är det som håller på att hända?
För att stoppa kartagernas framfart har Rom till och med satt sig ner och förhandlat med dem och kommit fram till att dela upp halvön mellan sig. Kartago har skakat hand på att inte röra sig norr om floden Ebro. Söder om floden, däremot, där får de göra lite vad de vill. Och med dem menar vi Hannibal. För år 221 före Kristus, när han hunnit fylla 25, utses han till befälhavare för hela den stadiga koloni hans föregångare byggt upp. Det blir han som ska ära överenskommelsen med Rom. Men det ska visa sig att den är långt ifrån någon garanti för fred mellan de trätande stormakterna. Snart ska det börja mullra ordentligt. Och då inte längre vid förhandlingsbordet. Hungern river i magarna. Maten är slut sedan länge. Och nu har de desperata invånarna i den belägrade staden Saguntum insett att de kanske måste hemfalla åt det mest förbjudna. Att äta de döda. För det finns ingen väg ut. Hannibals erövringståg har fortsatt. Och nu har han slagit en järnring runt stan. Och för varje dag som går blir nöden allt värre. När Saguntums utmattade försvar till slut ger vika efter 8 fasansfulla månader kastar sig människor i panik på brinnande bål för att slippa möta döden i kartagernas klor. Hannibals belägring och erövring av Saguntum år 219 f.Kr. Är blodisande brutal, men egentligen inget utöver det vanliga i antikens krigstid. Och Hannibal tycker sig ha all rätt och gör så här. För Saguntum ligger söder om floden, alltså där han ska få agera som han behagar.
Det som gör att det skär sig är den här staden Saguntum som, och återigen om vi ska tro källorna, hade ingått något slags fördrag med romarna trots att de ligger 17 mil söder om floden Iber. Och det som hände då är att ett romarvänligt parti tog makten och slog ihjäl sina motståndare. Och det gjorde att Hannibal, som nu hade fått ta över, tyckte att han måste komma staden till undsättning. Ur hans perspektiv helt korrekt.
Ja, korrekt tycker Hannibal. Det tycker inte Rom. Saguntum var i romerska ögon en slags vänstad som ska stå under republikens beskydd. Att anfalla den är en enorm provokation som inte kan lämnas obesvarad. Rom förklarar krig mot Kartago. Och med det är det andra puniska kriget, som det ska kallas, ett faktum. Det här kommer bli en kort och enkel match, skrockar de självsäkra senatorerna borta i Rom och skickar iväg sin armé. Men de har valt fel person att bråka med. Hannibal kommer inte sitta och rulla tummarna i väntan på deras ankomst. Han vill sätta sin väloljade stridsmaskin i rörelse och attackera den romerska republiken på den plats där det smärtar allra mest. Deras egen hemmaplan. Rätt genom den mogna skörden skär en lång ringlande här. Tiotusentals beväpnade soldater som till häst och till fots trampar ner grödorna under sig. Hannibals armé har vandrat hela den heta sommaren. Upp och över bergskedjan Pyreneerna, rundat det spanska hörnet och nu, hösten 218 f.Kr. Har de kommit in i det bördiga Provence. Men rätt vad det är gör den stora truppen halt. Framför dem ligger den strida och breda floden Rhône. Det finns ingen annan väg att ta sig över. Så Hannibal instruerar sina män att köpa och snickra ihop så många båtar och flottar de kan. Men ett problem kvarstår. Hur man ska frakta över den tyngsta och mest oberäkneliga fyrfota delen av armén. Den som ingen av Hannibals existerande flytfarkoster kan bära.
Elefanter. De här djuren var stora. De trumpetade, de luktade konstigt. Kavalleriet kom i oordning och rusade fram som stora pansarvagnar, kan man säga. Kartagerna anses ju ha använt sig av den afrikanska skogselefanten som idag är utrotad. En betydligt mindre elefant med en manköjd på 2,40 eller någonting i den stilen. Så det var absolut inga torn på ryggarna och sånt där. Det där överdrivs ju gärna i filmatiseringar och så. Utan föraren satt gränslade nacken och sen så fanns det väl lite bågskyttar och spjutkastare bakpå så där. Nackdelen var ju att djuren, elefanterna själva, kunde ju bli väldigt rädda och löpa amok och ställa till oreda i de egna leden. Men det var ändå något som romarna inte förfogade över. Så att det var ju en stark emotionell propagandaeffekt att ta med sig det här. 37 elefanter ska han ju ha haft.
Om Hannibal ska lyckas baxa sina stridselefanter över Rhône gäller det att tänka kreativt. Och det sägs att kartagerna bygger en slags flytande elefantbro som kläs med jord och gräs för att den ska likna fast mark och inte ge de lättskrämda elefanterna panik. Hela ekipaget ska dras över floden med mankraft. Och det verkar funka, tills det inte gör det. De tunga djuren blir livrädda och druttar i vattnet. Men elefanter kan ju, som många säkert vet, simma, vilket de gör med snablarna i vädret. Och till slut når såväl människor som djur andra sidan. Men floden Rhône är inte det största hinder Hannibal måste ta sig över för att nå den romerska republiken.
Senhösten 218 f.Kr. Musklerna värker och lungorna bränner medan armén sakta stapplar uppåt. Åsnorna är sedan länge slaktade och nu vilar den tunga packningen på männens trötta axlar och på elefanternas allt magrare ryggar. Och för varje dag krymper den kämpande klungan. Man efter man segnar död ner på den kalla, steniga marken. De offerbergen skördar lämnas där de ligger. Det finns ingen tid att ta hand om dem. Den glittrande frosten skvallrar om att vintern är på väg och snart kommer den trånga klyftan vara blockerad av meterdjup snö. Hannibal drar manteln tätare omkring sig, känner vinden slita i tyget. Det finns ingen annan väg än framåt och uppåt. Mellan de branta bergväggarna hörs vargarna yla. Hannibal försöker hålla modet uppe, mana på sina män med löften om segrar och evig ära i de strider som väntar. Men inom honom skaver oro.
Det är ingen liten fjälltur Hannibal och hans styrkor är ute på. De ska korsa Alperna. Exakt vilken rutt de tar tvistar experterna om. Men en del pekar på att de rör sig på höjder som trumfar vårt Kebnekaise med nästan 1000 meter. Så säkert drar vår huvudperson en lättnadens suck när den branta stigningen övergår i nedförsbacke. Men vägen upp var inget mot vägen ner. Vintern har kommit och med den snön. Hannibals män tvingas skotta sig fram. Den hårda skaren skär in i benen och minsta isfläck skickar hela kompanier mot en säker död i de raviner de balanserar vid. Men till slut Efter 2 veckors högalpinkamp planar äntligen landskapet ut. Bergstopparna ligger bakom dem. Och här tar en legendform som ska leva vidare i årtusenden. Om den kartagiska generalen som besegrade Alperna. Som det verkar med alla elefanter i behåll. Ryktet sprids som en löpeld ända ner till senaten i Rom som samlas i panik. För det krig de själva drog igång i tron att det skulle utkämpas på fjärran marker har plötsligt landat på deras tröskel. Men det är ingen stridsklar kartagisk armé som stapplar ner från bergen utan ett illa medfaret gäng.
Ni kommer bara få möta spillran av en armé, lär den romerske fältherren Gnaeus Scipio ha sagt till sina soldater när nyheten kom att Hannibal faktiskt hade lyckats. Man får tänka sig alltså förfrysningsskador, uthungrade, snöblindhet. Siffrorna som uppges är ju att när han kom över på andra sidan så hade han bara 26 000 man kvar. När han inledde bestigningen så var de 46. Det betyder att han ska ha förlorat halva sin armé i Alperna.
Ja, Hannibal behöver fylla på i leden om han ska kunna ta sig an den tunga romerska militärmakten. Och det görs med både morot och piska. Det sistnämnda får bland annat invånarna runt vår tids Turin smaka på. De massakreras av Kartagos styrkor. Budskapet är glasklart. Antingen är man med Hannibal eller emot honom. Och taktiken fungerar. Lokalbefolkningen kommer rusande för att slippa gå samma öde till mötes. Vissa ansluter också frivilligt. Och den kartagiska hären växer så det knakar. Men vilka är det då han får med sig?
Det folk som dominerar i norra Italien, det är ju kelterna, eller gallerna som romarna sa. De är ett folk som man kan belägga arkeologiskt över hela Centraleuropa. Och de 2 decennierna som föregår Hannibals invasion så har ju romarna pressat norrut och gått hårt åt kelterna. Så att de hälsar Hannibal som en befriare och kan då tillföra tiotusentals nya män då till hans trupper.
Hannibals armé var brokig redan från början. I hans led syns numidiska ryttare från Nordafrikas öken, spjutförsedda fotsoldater från dagens Libyen, stenkastare från Ibiza och Mallorca och nu alltså också kelter från Norditalien. Och snart ställs den stora skaran öga mot öga med en fiende. Hannibal är här för att krossa. Roms soldater som har skyndat norrut för att genskjuta hans invasion. Men den första sammandrabbningen blir inget grandiost uppstyrt fältslag. Snarare ett fumligt handgemäng som Kartago går vinnande ur. Men det ger en tydlig hint om vad som väntar. Under de kommande månaderna drabbar de 2 sidorna samman gång på gång. Och trots att han är i numerärt underläge står Hannibal ständigt som segrare efter att dammet lagt sig. Inte minst för att han har gått om fiffiga knep i rockärmen.
Hannibal har ju i de romerska källorna gått till historien som listig och slug och svekfull. Och det är en omskrivning för att han var väldigt bra på att ha spanare och till och med spioner utsända. Så det berättas ju vid de här inledande slagen hur han skickar ut avdelningar då dagen före som får gömma sig under natten i sänkor i landskapet. Man skickar en röksignaler och att när slagen är igång så störtar de här upp och de romerska legionerna blir helt ställda och angripna i ryggen. Så att han är skicklig på att förbereda och tänka ut taktiker för det som ska hända.
Ja, romarna tvingas vänja sig vid och bli dragna vid näsan av generalen från Kartago. Vid ett tillfälle fjuttar han till exempel eld på ett gäng oxar för att lura iväg romarna på villovägar. Senare kommer han, om man ska tro berättelserna, också hiva iväg krukor fulla med giftormar mot sina motståndare. Som ni hör innehåller Hannibals militära verktygslåda både det ena och det andra. Dessutom är han noga med vad vi idag kanske skulle kalla personalvård. Han ser till att hans soldater alltid är utsövda, mätta, stretchade och till och med masserade med mjukgörande oljor innan det är dags för strid. Det betalar sig. Bara ett halvår efter att Hannibal dundrat in över Alperna har uppemot 55 000 romerska makar, fäder och söner dött på slagfältet eller tagits i fånga. Och hela republiken lamslås av skräck, rykten och förlamande sorg. I huvudstaden rusar folk till templen, slänger sig på knä och offrar till gudarna för beskydd från den kartagiska armé som kommer allt närmare. Hannibals intåg har försatt hela den romerska republiken i en existentiell kris. Och en sån kräver en extraordinär lösning. Rom tillsätter en diktator, Fabius, som får mer eller mindre oinskränkt makt över det kollapsade romerska försvaret. Många romare hoppas att han ska dundra iväg med svärdet höjt. Men den nyvalda diktatorn har bestämt sig för en annan taktik. Hannibal ska inte utmanas i några stora slag. Han ska nötas ner. Fabius duckar alla öppna strider i hopp om att trötta ut de kartagiska soldaterna. Men den strategin ger vår huvudperson möjligheten att härja fritt. Vilket han gör. Hannibal plundrar och dödar sig fram genom södra Italien. De som drabbas av diktatorn Fabius envisa utnötningskrig är alltså inte främst de invaderande kartagiska styrkorna, utan helt vanligt folk som råkar ha oturen och stå i deras väg. Och medan landsbygden i södern brinner och deras invånare mördas, står Fabius och hans legioner bara och tittar på. Det får vreden att växa i Rom.
Ju längre året går, desto mer besviken blir man i Rom. Därför att man uppfattar det här som fegt och initiativlöst. Och han får smeknamnet kungtator, som kommer av ett adjektiv kungtans, alltså dröjande, tvekande eller senfärdig, som det heter med ett fint svenskt gammalt ord. Alltså en kungtator, det är en långsam eller trög person, eller sölare om man så vill. Men det finns också en konnotation i det här som är, ja, betyder mer försiktig.
Efter ett halvår med Fabius sölaren som diktator har senaten i Rom fått nog. Han ersätts av två konsuler med ett tydligt uppdrag. Att så snabbt som möjligt rafsa ihop en armé som ska förinta den framstormande Hannibal. När sommaren år 216 före Kristus kommit har man finkammat republiken och de kringliggande bundsförvanterna på män i stridsduglig ålder. Många av dem har knappt hållit i ett vapen förut och några ordentliga förberedelser hinner man inte med. För nu ska hotet mot Rom krossas. Från kullens krön ser Hannibal dammolnet stiga. Från tusen och åter tusen trampande soldater. Kisande mot den gassande solen kan han snart urskilja deras röda hjälmplymer och glänsande rustningar. De är många. Så många att de till och med får de mest garvade kartagiska veteranerna och själva. För det som radar upp sig utanför Cannae, en liten stad på hälen av den italienska stöveln, är den största armé Kartago och världen någonsin skådat.
Styrkeförhållandet är det att romarna är nästan tre gånger så många som Hannibals armé. Enligt uppgift 86 000. Och det är den största armé romarna någonsin har satt ihop. Dessvärre är nästan två tredjedelar rekryter som man har varit tvungen att träna under några månader. Alltså väldigt oerfarna. Och mot de här 86 000 så hade då Hannibal 34 000.
Om Hannibal darrar inför åsynen av den romerska hären är det i så fall inget han visar utåt. Han sägs skämta glatt i sommarvärmen och elda på sina män med stolta kartagiska stridsminnen från svunna tider. Och Kartago behöver all pepp de kan få. För mitt på dagen, den 2 augusti 216 före Kristus, känner de marken skaka när den kilometerbreda romerska armén stormar iväg. I mitten rusar det tunga infanteriet med sin råstyrka, sina sylvassa sticksvärd, kastspjut och ovala sköldar. Mot de här elitsoldaterna har Hannibal inte mycket att sätta emot. Det dröjer inte länge förrän Kartagos trupper börjar dra sig tillbaka. Kanske tror romarna att de har segern inom räckhåll när de ser fienden vika undan. Men Hannibals män backar inte i vild panik, utan ryggar tillbaka metodiskt under ordnade former. Och inte alla, utan bara vissa utvalda grupper. Allt samman ser nästan koreograferat ut. Och det är det, av vår huvudperson. För reträtten är en noga uttänkt manöver som kommer sluta i en massaker.
Axel mot axel står de romerska soldaterna inklämda, så tätt in till varann att de knappt kan röra sig och än mindre lyfta sina svärd. Nyss hade de övertaget, motade tillbaka kartagerna hugg för hugg. Men sen svängde allt på ett ögonblick. Hannibals snabba ryttare kom som från ingenstans och omringade dem bakifrån. I det kaotiska, blodiga infernot är det nu var man för sig själv. För inga romerska ordrar når fram genom tumultet, och det finns ingenstans att fly. I utkanten av den stora hopen huggs unga, inklämda romerska bondpojkar ner av Kartagos spjut och svärd. Erfarna legionärer vrider sig skrikande på marken med gapande sår. Och de i mitten trycks ihop än mer, som djur i väntan på slakt.
En slakt är precis vad det är. Det är bloddrypande skådespel som äger rum i hettan på slätterna vid Cannae. Hannibals plan har gått i lås. Den som gick ut på att gillra en dödlig fälla för de segervissa romarna.
Hannibal inser att det är omöjligt att ställa upp en lång slaglinje eftersom han är i underläge, utan det måste bli återigen någon typ av fälla. Och uppenbarligen har han gett order om det, att hans center ska retirera när romarna rusar fram, och de här maniplarna som legionerna består av bara packas samman, och då kan han från sidorna klämma åt med sina afrikanska pikinerare med 6 meter långa lansar. Och då är romarna, genom det som kallas dubbel omfattning, omringade från alla håll. Och då kan de inte ställa upp sina olika enheter och dra tillbaka och retirera, utan det är som en enda stor, jag tänkte en rockkonserva, en gryta liksom, med 50 000 människor som bara är inpackade. Och så bara man skalar det där som en lök från utsidan. Och det måste ha varit en fruktansvärd dag den här 2 augusti. Därför att de som är inpressade i mitten, de bara får stå och vänta tills de också blir nedhuggna.
Slaget vid Cannae blir utdraget och makabert. När morgonen gryr dagen därpå är det torra fältet förvandlat till en grumlig sörja av damm, blod och lemlästade romerska soldater. Någonstans mellan 40 och 70 000 romare tros ha förlorat livet här, i vad som räknas som ett av världshistoriens blodigaste slag. Det är en makalös triumf för Hannibal, som inte hade nått med hans vältajmade dubbla omfattning eller kniptångsmanöver att göra. I alla fall inte om man frågar Roms historiker. Nej, enligt dem berodde segern till stor del på kartagisk tur, fusk och fulspel. Men de romerska källorna är inte mycket att luta sig mot. De är djupt partiska och framförallt nedtecknade långt i efterhand.
Ja, ingen av källorna är ju samtida, utan de är ju flera hundra år efter. Och särskilt den romerske patriotiske Livius, som det är ungefär som om vi nu skriver om Karl XII. Lika lång tid har det gått.
av någon samtida objektiv analys av slaget vid Cannae och Hannibals italienska korståg i största allmänhet får man inte från Rom. Och några kartagiska texter finns inte bevarade. Men moderna historiker pekar snarare på att Hannibal dragit upp en plan, tajmad och klar in i minsta detalj, och sen bara fullföljt den till punkt och pricka. Urladdningen vid Cannae har slagit den romerska armén i spillror. Den omfattande rustningen inför slaget har dessutom kört republikens ekonomi i botten. Och Rom är nu en stad befolkad av gråtande änkor, faderlösa barn och en gles politisk församling. För stora delar av ledarskiktet stred och dog också i striderna. Och de få som fortfarande är i livet är skrämda från vettet. För nu står den italienska halvön inför en ny härskare, Hannibal. Om han spelar sina kort rätt kan han knuffa hela den stukade republiken mot avgrunden. Men istället för att galoppera iväg och inta den lamslagna huvudstaden väljer den nu 31-åriga Hannibal en annan väg.
Nu borde ju Hannibal ha tågat mot Rom och tvingat fram en kapitulation eller någonting. Men han gör ju inte det. Och en av hans officerare lär ju ha sagt att segra förstår du Hannibal, men du vet inte att nyttja segern. Han saknade en politisk vision eller insikt. Levde i föreställningen att de folken i Italien per automatik skulle lämna Rom och gå över till Hannibal. Men det är en orealistisk tanke, för romarna hade byggt upp ett väldigt segt förbund med bundsförvanter med ömsesidiga plikter och fördelar. Det var alldeles för segt att riva upp.
Nej, Hannibal tågar inte mot Rom. Men han kommer få en chans till. Och då kommer den mäktiga republiken återigen och darra av skräck. Hannibal har momentum efter slakten vid Cannae. Men han har alltså inte vett nog att utnyttja det. Och under åren som följer börjar det gå allt trögare för vår huvudperson. Den vind han haft i seglen sedan krigets början avtar. Och det alla trodde skulle bli en kvickt överstökad historia växer till ett segdraget antikt världskrig. Ett virvar av segrar, förluster, bakhåll och belägringar. Hannibal flänger runt som en militär vagabond, slåss kors och tvärs utan varken mening eller mål och får inte särskilt mycket gjort. Och under tiden lyckas romarna med en bragd ingen trodde var möjlig. Ur ruinerna efter Cannae reser sig en enorm armé. Rom är som en hydra som oavsett hur många segrar vår huvudperson radar upp studsar tillbaka igen och igen. Och Hannibal inser att om han någonsin ska kunna ta död på den hydran räcker inte att kapa ett huvud här och där. Han måste hugga mot dess hjärta. I åratal har romerska barn skrämts upp av de vuxnas historier om den barbariska, kartagiska generalen som kommer röva bort dem om natten om de är olydiga. Men 5 år efter massakern i Cannae blir det hotet högst verkligt. För år 211 före Kristus gör han det till slut. Tar sin fruktade armé och beger sig mot huvudstaden. Och nu är vi tillbaka i regnet utanför Roms stadsmurar där vi börjar den här historien. Om Hannibal stormar in nu kommer mycket blod att flyta. Kanske skulle det till och med kunna sätta punkt för hela kriget och göra Hannibal till segrare. Paniken skenar förmodligen bland stadsborna när han rider runt stan, precis utom spjuthåll, redo att anfalla. Så gör han det då?
Det finns liksom ingen förutsättning att storma den här storstaden Rom, utan han ställer upp sina armé utanför. Romarna avvaktar. Det finns den anekdoten att det utbröt ett fruktansvärt regn och väder som gjorde att allihopa bara fastnade i lera. Det kan ju för sig vara sant. Fruktansvärda hagelstormar kan ju plötsligt bryta ut i Rom om man har varit där. Så det blev inget avgörande slag som man så länge önskat, och det fanns ingen möjlighet att inta Rom, utan han får återvända helt snöpligt och marschera ner mot Italiens tå istället.
Nej, Hannibal stannar där ute i leran. Och den här gången var det kanske rätt beslut. För det hade varit nästintill omöjligt att inta stan. Annat hade det varit för ett halvt decennium sedan, efter segern vid Cannae, när hela republiken var nere för räkning. Om Hannibal hade tagit sikte på huvudstaden då, hade han mycket väl kunnat slå den sista spiken i den romerska kistan. Istället blir år 211 före Kristus en vändpunkt i det andra puniska kriget. För nu kopplar Roms återuppståndna armé greppet. Hannibal jagas runt och förlorar allt fler av sina soldater. De levande murbräckorna, elefanterna, har sedan länge stupat. Och hemifrån Kartago hörs knappt ett pip. Hannibal står ensam mot Rom. Det ser mörkt ut. Men förstärkningar är faktiskt på väg. Bortifrån Spanien. I form av någon som Hannibal känner väl.
Under de här 7 åren så har ju hans bröder varit kvar i Spanien. Framförallt Hasdrubal. Och stått emot romarnas armé. Och då pressas romarna tillbaka till Tarraco, alltså norr om Iber, tillbaka till ruta 1. Och då öppnas ju en lucka, kan man tycka, att de ska skicka förstärkningar till Hannibal. Och det kommer år 207. Då väljer Hasdrubal att lämna Spanien och försöka ansluta till Hannibal i Italien i 11:e timmen.
Hasdrubal gör en repris på storebrors mytomspunna alpina bedrift. Med både folk och elefanter dundrar han upp och över bergen våren 207 före Kristus. Att Hannibal 2.0 är på väg får än en gång paniken att spridas i Rom. Om bröderna slår sig samman skulle kriget kunna tippa över åt Kartagos håll igen. Men för att lyckas med det har Hannibal och den antågande Hasdrubal ett problem att lösa. De måste hitta varann.
Tänk dig själv om du kommer promenerande ner från Alperna och nu ska du hitta någon här. De måste ju haft svårt att ha kontakt med varann, med kurir eller något annat. Man kan tycka att ta den här vägen och vi möts där. Men Hannibal har precis förlorat den stora staden Tarentum, Taranto, och Hasdrubal verkar inte veta var han befinner sig. Han skickar iväg kurirer då som romarna snappar upp. Så nu är det romarna som ligger steget före och anar att de ska... Det får absolut inte ske att de här två förenar sig in här och slår ut romarna i det här avgörande slaget som alla väntar på.
Ja, romarna vill såklart sätta stopp för brödernas återförening. De sprintar iväg och lyckas faktiskt hinna ikapp Hasdrubal. Tyvärr, får man säga, för hans del.
Södra Italien, 207 före Kristus. Inifrån sitt tält hör Hannibal uppståndelsen utanför. Höga röster och hastiga steg som närmar sig. Så rycks tältduken upp och en av hans män störtar in. I handen håller han en säck. Den har kastats in av fiendens soldater över lägrets provisoriska murar. Hannibal tittar på det smutsiga byltet och känner en ilning genom kroppen. Vad som ligger där i anar han direkt. Han tar emot säcken, lägger den på marken framför sig och öppnar. När tyget viks åt sidan får han sina farhågor bekräftade. Där ser han håret, en gång mjukt och levande, men nu fastklibbat på tinningar täckta av stelnat blod. Det han har i sin hand är ett huvud, skilt från sin kropp av fiendens svärd. Han vrider på den livlösa skallen och möts av ett par kalla, döda ögon som stirrar tillbaka på honom. Ögon han inte sett på över ett decennium. Hans egen brors.
Här vilar Kartagos öde. Så ska Hannibal ha sagt vid åsynen av sin lillebrors avhuggna huvud. Och det ligger något i hans krassa ord. Att ta sig an Rom ensam går inte. Så Hannibal har inget annat val än att lomma iväg till det i princip enda ställe han fortfarande har kontroll över. En liten kuststad nere på den italienska tån. Och där blir han kvar i flera dystra år. Vi vet inte mycket om vad han gör där. Men kanske grubblar han över hur det kunde bli så här. Hur han som för 13 år sedan svepte in över Alperna och krossade världens starkaste armé nu tvingas sitta och uggla nere i söder utan kraft att påverka vilken väg kriget tar. Och vi ska faktiskt lämna Hannibal med hans grubblerier en stund och vända blicken västerut till Spanien där kriget fortsätter rasa även utan Hasdrubal. Men det går inte mycket bättre där för Kartago. Hannibals landsmän har tappat allt mer mark och det till en uppstudsig romersk ungtupp vid namn Scipio. Han har rört sig i utkanten av den här berättelsen länge. Var faktiskt redan som tonåring med när Hannibal för första gången drabbade samman med de romerska styrkorna. Sen dess har han hållit ett vakande öga på vår huvudperson. Snappat upp viktiga lärdomar och snott åt sig välvalda delar av hans taktik. Och med sina framgångar i Spanien har Scipio blivit superpopulär och något av romarnas egen Hannibal. Men han nöjer sig inte med att rycka den iberiska halvön från Kartago. Han har större planer än så.
Scipio återvänder till Italien och hyllas som en hjälte och börjar propagera för att nu ska vi rusta en armé och invadera Afrika när vi har chansen. Medan de konservativa äldre romerska politikerna tycker det här är fullständigt galet. Så man kommer till en kompromiss. Han får bygga upp en privat armé om han lyckas. Och då är det alltså massor med frivilliga människor som ansluter sig till honom. Och italienska städer börjar skicka segeltyg och vapen och rustningar och allting. Och han förbereder den här invasionen.
Ja, Scipio vill alltså ta kriget från Europa till Kartago. Och sommaren, år 204 före Kristus, sätter den romerska flottan av över Medelhavet. På ett år har Scipio lyckats träna och svetsa samman en formidabel armé som det överrumplade Kartago inte kan sätta sig upp emot. Efter en snabb invasion dröjer inte länge förrän man viftar med vit flagg och Scipio kallas till det kartagiska lägret för fredsförhandlingar. Det krig som pågått i 15 långa år ser äntligen ut och går mot sitt slut. Men Scipio har inte direkt någon olivkvist med sig till samtalen.
Han observerar att kartagernas läger är byggt av vass och kvistar och så vidare. Och att allting är väldigt eldfängt. Så det slutar ju med att under löften om att han ska fundera på fredsfördrag så tuttar de eld på det här lägret på natten och går till anfall. Och 40 000 människor sägs ju ha brunnit upp tillsammans med djur och så vidare. En ohygglig händelse. Ja.
Efter brandattacken uppenbarar sig en smärtsam insikt. De krafter som landstigit är Kartago övermäktiga. Så den kartagiska eliten kastar sig vid Scipios fötter och bönar om fred. Men inte bara det. De pekar också ut en enskild syndabock för det långa kriget. Hannibal. Alltihop var hans fel. Och nu tvingas vår huvudperson bryta upp från sin deppiga syditalienska tillvaro. För som en del av de hårda fredsvillkoren kallas han tillbaka. Bittra tårar rullar längs Hannibals kinder när han seglar hem igen. Inte bara för att han tvingats ge upp, utan för att han, som han själv sägs ha formulerat det, inte har besegrats av Rom, utan av sitt eget folk. När Hannibal stiger i land i Kartago gör han det på mark han inte beträtt sedan han var en liten pojke. Nu är han en medelålders man, 43 år gammal, med ett ansikte fårat av strid och besvikelse. Men än har han inte gett upp. Kartagos hemvändande fältherre vill få till en sista kraftmätning. Den här gången mot Roms nya starke man. Men det ska inte bli den storslagna revansch vår huvudperson hoppats på. Hannibal möter Scipio och förlorar. Slaget vid Zama, hösten 202 före Kristus, blir det avgörande, svidande nederlaget för Hannibal och Kartago. För nu hårdnar fredsvillkoren.
Romarna är nu i det läget att de kan ställa stenhårda krav. Alltså, Kartago måste uppge alla sina besittningar på andra sidan havet, alla öar, inklusive småöarna då, utanför Tunisiens kust, nedrusta hela sin flotta och dessutom överlämna ett krigsskadestånd de kommande 50 åren med drygt 5 ton silver per år. Och man har inget att sätta emot. Rom kan sätta agendan, Kartago reduceras till en sorts lydstat.
Den förnedrade, besegrade Hannibal tvingas bevittna hur hans Kartago viker sig totalt för den fiende han surit att krossa. Men vår huvudperson har inte bråkat färdigt. I brist på krig och utkämpa kliver han istället in i politiken och utmanar den kartagiska adeln, som sunar till ordentligt. Efter bara några år på hemmaplan har Hannibal gjort sig så många politiska ovänner att han år 195 före Kristus tvingas gå i exil. 52 år gammal lämnar han sitt Kartago för att den här gången aldrig återvända. Det sägs att många killar ofta tänker på romarriket. Men ingen verkar göra det mer än Hannibal från Kartago. För viljan att dänga till den expansiva republiken har inte mattats av. Trots att han börjar bli en åldrande man poppar han under exilåren som följer upp i var och varannan oroshärd som romarna är inblandade i. Vilket de såklart ledsnar på. De tar upp jakten på sin obstinata plågoande. Hannibal känner snaran dras åt. Men att bli Roms fånge, det vägrar han.
Libyssa, dagens Turkiet, 183 före Kristus. Försiktigt trevar Hannibal med handen över tunikan. Försäkrar sig om att den ligger kvar innanför det skrynkliga tyget. Och där är den. Den mjukt rundade lilla flaska han burit med sig så länge. Romarna har jagat honom i åratal. Från Italien, över haven. Men här kommer jakten att ta slut. Hannibal plockar upp flaskan, petar av korken och häller innehållet i en bägare med djuprött vin. Han tar ett djupt andetag, för den mot munnen och dricker, utan en tillstymmelse till tvekan. När den ljumma vätskan runnit ner i strupen är det bara att vänta. På det mörker ingen kan återvända från.
Ja, en sista trotsig motståndshandling hann han med. För ska man tro källorna så avslutar den 64-årige Hannibal hellre sitt eget liv än låter romarna komma åt honom. Enligt vissa är det just med en giftfylld bägare. Enligt andra med något slags dödligt piller han gömt i en ring på fingret. Hur det än går till så är det här, långt från slagfältens dån, det tar slut för Kartagos legendariska general. Hannibal kände en djup kärlek för sitt Kartago och ett lika djupt hat mot Rom. Men att tillintetgöra republiken, det klarar han aldrig av. Man kan till och med se det som att den där eden han kanske svor som liten grabb och det krig som följde fick rakt motsatt effekt. För ur striderna mot Hannibal växer ett av historiens mest aggressiva imperier fram.
Resultatet av kriget var ju något av en paradox. Alltså istället för att slå ut Rom så har han retat den romerska vargen som har rest ragg. Och från romersk sida så har man fått vidgade horisonter. Det finns massor med fiender runt oss. Så att på ett sätt kan man säga att Hannibals agerande ledde till att den romerska imperialismen verkligen tog fart. Att nu ska vi ut under täckmantel av att vi vill skydda oss, så måste vi erövra mer och mer områden runt Medelhavet.
Det är segrarna som skriver historien, brukar det heta. Och den romerska blicken på Hannibal är mörk, fördomsfull och seglivad. Det andra puniska kriget kommer långt in i modern tid och målas upp som en strid mellan civilisationer. Där det högt ärade Rom med sina stolta legioner ställdes mot den främmande, barbariska, sluga Hannibal och hans anstormande vildar. Men vår huvudperson kommer få upprättelse i sitt eget skrå. För 2000 år efter slaget vid Cannae fascineras fortfarande militärer av Hannibals kniptångsmanöver, eller dubbla omfattning. Och varianter av den användes under såväl första som andra världskriget. Men det som kanske fängslat militärer och historiker allra mest är Hannibals vägval efter det berömda slaget. Hur han inte marscherar mot republikens huvudstad när vägen låg öppen. Så låt oss unna oss en stunds fri spekulation. Vad hade egentligen hänt om Hannibal hade lyckats erövra Rom?
Vi hade inte fått något romerskt imperium med allt vad det innebär för Europas historia. Både när det gäller arkitektur, konst och ska vi säga statsrättligt med folkförsamlingar och konsuler och så vidare. Hade Kartago byggt upp ett imperium? Jag tror inte det, för de hade inte samma incitament att överhuvudtaget organisation som Rom hade. Man skulle också kunna tänka sig att kanske kelterna hade klivit fram, detta stora folkslag som dominerar då i Centraleuropa, och att de hade tagit över, ska vi säga, den grekiska kulturen, hoppat över romarna, och att kelterna hade dominerat i historien i Europa framöver.
Det är en kittlande tanke att en enskild mans beslut vid ett enskilt tillfälle hade kunnat rita om hela världshistorien. Men nu blev det Rom som överlevde och Kartago som gick i graven. Hannibal hade såklart ingen aning om vad Rom skulle bli. Hade han vetat det, hade han kanske satt stopp för det gryende imperiet när han hade chansen. Men nu får han nöja sig med att eftervärlden minns honom som det han var. Den slipade, envisa generalen som nästan, men bara nästan, krossade romarriket.
Du har hört P3 Historia av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.